här är Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber från Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Stöd oss så att vi kan fortsätta spela in den här podden i många år till. Skicka din gåva till Filoprax AB på bankgiro 484 40 80. Ditt bidrag gör skillnad.
Så, kapitel 40.
Ja, det går framåt.
Ja, det går framåt. Harkla sig lite. Ja. En tid därefter hände det att den egyptiska kungens munskänk.
Okay.
Och bagare gjorde sig skyldiga till förseelser mot sin herre, kungen av Egypten.
Mm. En munskänk är ju väldigt svårt. En riktigt bra munskänk är ju svårt att få tag i nu för tiden, tycker jag.
Ja. Vad är det för något?
Du har inte en munskänk hemma? Bara häller upp vinet och smakar det först. Väljer ut rätt årsvin. Och en sommelier kan man väl säga. Kungens sommelier heter det väl? Eller hur du talar det?
Sommelier?
Okej.
Somalier.
Kungens somalier.
Det var en som sa det en gång på en kurs. Vad står det här? Somalier?
Ja.
Men okej, munskänken. Munskänken och bagaren gjorde sig skyldiga till förseelser mot sin herre, kungen av Egypten. Kungen av Egypten. Faraon. Kungen av Egypten, punkt. Farao blev vred på sina båda hovmän. Förste munskänken och förste bagaren. Och lät sätta dem i häkte hos befälhavaren för livgardet. I det fängelse där Josef satt fången. Och gardets befälhavaren gav Josef i uppdrag att betjäna dem.
Mm.
Ja.
Och vi kommer också se, alltså de hamnar i onåd med farao. Slängs in i fängelse. Men som sagt, det är inte vilket fängelse som helst.
Nej.
Utan det är i fängelset där man har fina handdukar och bra tvål och sådär.
Ja, precis. Kungens fångar fängelse. Efter en tid i häkte hade de båda under samma natt var sin dröm. Den egyptiske kungens munskänk och bagare. Där de satt i fängelset och varje dröm krävde sin särskilda tydning.
Mm.
Varför skriver man det?
Vad
betyder detta, varje dröm? Är det bara för att man ska komma till det att Josef kan tyda?
Jag tror att det är mer att ibland så drömmer man någonting. Ibland så kommer man ihåg sin dröm.
Ja.
Och så tänker man, det där var väl en knasig dröm?
Mm.
Mm. Det där känns ju... Jag förstår inte hur jag kunde drömma om att jag var i Spanien. Jag hade aldrig varit i Spanien. Och så var min mamma där och hon var gift med min NO-lärare. Och det är helt tokigt liksom. Det är jättekonstigt. Men ibland har man en dröm. Kanske mer ovanligt. Men ibland har man en dröm och svarar på det. Det där måste ju säga någonting om mitt psyke. Det måste betyda någonting.
Ja, så är det varje gång jag drömmer. Tänker jag, vad säger det? Min senaste dröm var då att jag gav bort min cykel. Och det var inget fel på min cykel. Ja, det var inget fel på min cykel. Jag cyklar varje dag.
Jag vet. Det är därför det är inte vad som helst det är.
Nej. Och så kom min mamma. Säger också någonting.
Och din NO-lärare.
Nej. Och så sa hon, här har vi en ny. Den här kan du ta. Och det var någon slags jättestor cykel som man absolut inte kunde bära. Det såg jag med en gång upp och ner för trappor. För det gör ju jag med cyklar. Jag bara cyklar upp hit och dit och upp och ner. Och du vet, som en värsta halvhålländaren som jag är då. Och så var det någon, så den var helt fruktansvärd. Den var i alla liksom så här Googles färger, varenda färg typ. Bara såna primär färger, prime colors, mm, som jag inte gillar.
Det gillar inte grundfärg.
Nej, och så kostade den 22 000 kronor. Och då gick jag så att vakna.
Den var tung, plötsligt dyr och ful.
Ja, och min vanliga cykel funkade. Och varför hade jag gett bort den? Så jag hade ångrat mig. Och då gick jag bara, så fort jag vaknade så, och kom på det här då, när jag hade liksom tagit min kaffe och skulle gå till jobbet, så gick jag för trappan och tänkte, vad är detta? Vad är detta? Jag gick bort min cykel. Vad är jag bort? Vad var det jag gav bort? Varför gav jag bort det? Jag ångrar mig med en gång. Så försökte jag tänka direkt på vad det var jag hade liksom negotiatat bort för snabbt. Så här, någonting som jag använder varje dag, som är väldigt kärt, som funkar och så vidare och så vidare. Ja, mm. Så tänker jag på alla drömmar.
Ja, att det finns en symbolik.
Precis.
Men hade du känslan när du hade drömt drömmen,
mm,
att drömmen försökte säga dig någonting? Eller var det ett uttryck för en känsla och du försökte hitta känslan?
Nej, jag tänker alltid att det är ett budskap,
ja,
från mitt psyke,
mm,
ja, till mitt psyke.
Mm.
Ja.
För det är... Okej, okay, ja, men jag vet att du också är freudian.
Ja.
Så du kanske, tendenser, du kanske är tränad i att leta ja, symbolik.
Ja, ja, ja. Ja.
Och det har du och Josef gemensamt.
Ja.
Att han kan leta symbolik i drömmar.
Mm.
Men de här två, de fattar inte.
De fattar ingenting.
Vad det är som de har haft. Men de störs av det.
De har i alla fall vaknat. För det står att varje dröm krävde sin särskilda tydning. Så de har vaknat, de här två fångarna.
Mm.
Och båda har varit så här vaknat. Och så vet ni, ja, nu har det hänt, nu har jag drömt något, jag har drömt något. Så det har varit en sån stor upplevelse liksom.
Ja.
Ja, jag fortsätter nu så jag inte pratar bort allting. När Josef kom in till dem på morgonen såg han att de var betryckta.
Det här är också intressant. Det här tycker jag ger oss en ledtråd på varför Josef är så framgångsrik också. För han är en väldigt noggrann observatör av mänskligt beteende. Så han ser direkt att de inte mår bra, av någon anledning, båda två.
Ja.
Och han frågar dem,
ja,
så att de börjar berätta.
Ja.
Han är någon som har en otrolig stark empati.
Ja, precis. Det är inte bara att han kan iaktta och tolka, utan han är engagerad i den andra människan.
Och han kan nog med sina herrar som han har haft tidigare räkna ut vad de har för behov innan de uttrycker
vad de har för det.
Behov.
Ja.
Så han kan se liksom, jag ser att det här stressar dig. Jag visste inte ens att det stressade mig, men nu har du ju
fixat
det här. Nu har jag mycket bättre. Tack så mycket, Josef. Så han har verkligen den här förmågan att se när någonting inte stämmer.
Mm. Ja, precis. Då frågade han faraos hovmän som tillsammans med honom själv satt i häkte i hans husbondes hus. Varför ser ni så dystra ut idag? De svarade honom, vi har drömt, men det finns ingen som kan tyda våra drömmar.
Aha, säger Josef.
Josef sa, nej det gjorde han inte. Alltså, Josef sa, att tyda är Guds sak. Berätta nu för mig.
Precis, att tyda är Guds sak.
Berätta nu för farbror. Nej.
Ja.
Men att berätta för mig betyder ju inte att jag ska tyda. Tyda är ju det som kommer efter man har hört.
Jo, men låt höra. Kom igen.
Ja, låt höra. Ja, precis.
Så att han ingen kan tyda dem. Och det här säger han hela tiden också. Det är inte jag som tyder, det är Gud. Ja. Det kommer från Gud. Vilket gör det också på något sätt lättare att ge tråkiga nyheter.
Ja, don't shoot the messenger.
Mm.
Då berättade första munskänken sin dröm för Josef. Jag drömde att jag hade en vinstock framför mig. Den hade tre rankor. Och knappt hade den börjat skjuta skott förrän den stod i full blom. Och den bar klasar med mogna druvor. Jag höll faraos bägare i handen och jag plockade druvorna och pressade ut saften i bägaren och räckte den till farao. Josef sa, detta är uttydningen. De tre rankorna betyder tre dagar. Om 3 dagar ska farao upphöja dig och ge dig tillbaka ditt ämbete. Och du ska åter få räcka farao hans bägare som förut när du var hans munskänk. Men tänk på mig när det går bra för dig och visa att du är min vän genom att påminna farao om mig så att jag slipper ut härifrån. Jag rövades bort från hebreernas land och här har jag oförskyllt kastats i fängelse.
Mm.
Ja.
Så han låter ju en del av sin hans story komma fram.
Ja. Mm.
Sin biografi.
Ja.
Väldigt, väldigt snabbt, litet sådär. Men
ja. Det är ju bra att bli påmind om för oss läsare. Men det är detta att, ja precis. Nästa mening är så här då. När första bagaren hörde att Josef gav en sån gynnsam uttydning, sa han till honom. Det var likadant i min dröm. Jag drömde att jag bar 3 brödkorgar på huvudet. Jag stoppar lite rör bara. Han gav en gynnsam uttydning. Och då vill han höra sin också.
Ja, vi kommer ju se att bagarens dröm är mycket mörkare än munkskänkens.
Det här är det dumma med att inte komma ihåg de här berättelserna innan.
Ja.
Mm.
Men han hör att det första gick ju bra, då vågar han sig fram och hoppas på att få liknande, för han har ju också 3 år med i sin dröm.
3 brödkorgar på huvudet. I den översta korgen låg bakverk till farao av alla dess slag. Men fåglarna åt dem ur korgen på mitt huvud. Josef svarade, detta är uttydningen. De 3 korgarna betyder 3 dagar. Om 3 dagar ska farao upphöja dig och låta hänga upp dig på en påle. Och fåglarna ska äta ditt kött. Oj!
Hemskt!
Uff.
Och det finns ett skämt inbyggt här. För att
Upphöja dig var det innan också.
Ja.
Ja.
Så Josef, han är lite, jag vet inte om han väljer sina ord. Gör han nog.
Upphöja dig, så pratar han väldigt, väldigt långsamt.
Och 3 dagar ska farao upphöja dig.
Oh, på en påle!
På en påle och du ska äta så fåglar. Haha. Där fick du. Haha. Du trodde att du skulle upphöja dig till heder. Nej, du.
Du väntade inte. Du väntade, jag skulle säga påle, men det visste inte du. Haha. Okej.
Okay. Det är lite hårt där.
Ja.
Men han ger dem båda sina öden. Och vi vet ju såklart att det kommer bli så. Men jag tänker också att det är något med Josefs sätt att säga det.
Ja.
Så liksom, det är inte bara jag tror eller kanske det är så här. Eller vad tror du att det är?
Det är extremt profetiskt. Det är bara att säga, det betyder.
Det här är det betyder. Ja. 3 dagar, 3 korgar.
Ja. Det är, Freud skulle nog undra över den här tolkningen. Att de här,
varför då? Är det för
Nej, 3 rankor, det betyder 3 dagar. 3 korgar, det betyder 3 dagar.
Ja.
Ja, jag vet inte
om det är olika, man är det. Olika psyken som drömmer.
Ja, jo, det är
olika yrken.
Ja, och det är inte precis, det är inte så att det finns en sån här direkt koppling. Detta betyder alltid detta och så vidare.
Nej.
Men,
här är ju poängen på något sätt. Det här är ju profetiska drömmar.
Ja.
Så det är från Gud som budskapet har kommit.
Mm.
Och det här är också viktigt för att om inte vi hade haft, det är på något sätt, om man säger, när man gör undersökningar så behöver man en blind test, va?
Mm.
Så om han bara skulle ha kommit med positiva predikningar, positiva profetior, då man säger, men han sa ju bara positiva saker och det blev som det blev. Eller om han skulle komma med domedagsprofetior.
Mm.
Men här har han en positiv och en negativ.
Mm.
Och så säger han, va, till munkskänken, glöm inte mig.
Precis.
Se till att jag kommer ut härifrån.
Ja, men vi vet inte heller vad de har gjort.
Vad de har gjort? Nej, det vet vi inte.
De har
gjort sig
skyldiga till förseelser, var det bara.
Ja. Någonting gjorde de fel.
Någonting har de gjort.
Kanske bakade de något dåligt bröd. Kanske hade de inte Kanske försov de sig, vem vet. Men någonting blev fel. Och troligtvis eftersom det handlar om någon som häller upp vin och någon som fixar bröd.
Mm.
Så kan det också vara att det är ganska viktigt vem det är som lagar faraos mat.
Mm.
Så att inte någonting fel eller giftigt kommer in i faraos mat. Så det kan också vara att någon dog av någon mat, säg. Och då måste de undersöka, vem var det, vems fel var det att den här maten kom in där? Var det vinet, var det brödet?
Men vi får ändå en känsla av att det är någon, de har gjort sig skyldiga, de har gjort sig skyldiga till. För Josef är ju själv inte skyldig till, han har bara blivit anklagad och ändå...
Oskyldigt dömd.
Ja, precis. Så de har båda gjort någonting, de har båda gjort sig skyldiga till för sig.
Frågan är om man kan förlåta det eller gå vidare.
Precis.
Och Josef tar den här chansen att se till att påminna om mig. Och jag tycker det här är också viktigt, för att hade det inte varit för att två profetior, den ena, båda slår in, den ena positiv, den andra negativ.
Mm.
Och då kan munskänken gå tillbaka till farao, och när han i nästa kapitel faktiskt... när han får höra att Haro har en dröm som ingen kan tyda, då kan han säga, den här killen som jag träffade i fängelset, han kan tyda positivt, han kan tyda negativt, och båda blev sanna.
Mm.
Precis som han sa. Mm. Så blev båda, jag kom ut därifrån och bagaren dog.
Mm.
Så det är liksom verkligen bevis på bevis på bevis att alla hans drömmar, alla hans tydningar är rätt. Och hade han inte varit i fängelset, så hade han inte fått tyda de här drömmarna. Och hade han inte fått tyda de här drömmarna, så hade han inte kommit ut ur fängelset.
Precis.
Hade han inte kommit ut ur fängelset, så hade han inte blivit faraos närmaste. Så det är så snyggt uppbyggt hela storyn, tycker jag. Ska du läsa på sista biten då?
Ja, ja. Tredje dagen därefter inföll faraos födelsedag. Då höll han ett gästabud för hela hovet, och då upphöjde han i kretsen av hovet första munskänken och första bagaren. Han lät första munskänken få tillbaka sin tjänst, så han åter fick räcka fara och hans bägare. Och första bagaren lät han hänga upp alldeles som Josef hade sagt om i sin uttydning.
Texten älskar den här ordvitsen. Ja. Höja upp. Och så blev de båda upphöjda. En blev upphöjd och andra dog.
Men förste munskänken tänkte inte på Josef, utan glömde bort honom.
Och det kanske jag också skulle göra om jag var munskänk. För det första jag gör när jag kommer tillbaka
till... Han är bara så chockad och glad.
Ja, precis. Kommer tillbaka till palatset.
Ja.
Man vill ju glömma allt vad fängelset heter. Och inte påminna någon om att man har varit där heller. Så att inte börja en kampanj för att få ut någon oskyldig dömd.
Mm.
Det skulle inte se så bra ut för på hans resumé, som man kan förstå. Men vad tänker du om det här med drömmar och tydning? Du som har så nära till Freud.
Ja, att det är roligt. Eller vad tänker du, att vad är det för slags svar du letar efter? Jag tror att det är det, enligt liksom... enligt Freud och det gänget, så är det psykets egna regler som liksom gör om verklighetens lagar, så att de kommer på det. Man skulle också kunna tänka efter och sen så säga, ja, men jag borde kanske inte ha gjort så, och sen så förstår man varför man drömde någon viss grej. Eller typ, aha, men nu förstår jag, det är så viktigt för mig att vara kvar i den här bla bla bla, det är därför jag drömde så här. Så, men när i drömlandskapet så är det aldrig det ser ut att vara. Men det är ju helt omystiskt, utan det är bara...
Vad sa du nu? I drömlandskapet?
Ja, så är det inte det ser ut att vara. Så att men det kräver tolkning. Liksom.
Mm.
Så man drömmer inte så här exakt så här, du är ledsen för att den sa så. Utan man drömmer om den personen, fast det är en annan...
Och är det inte så, jag reagerar på den frasen som du säger, för är det inte så att Josef är aldrig den han ser ut att vara?
Ja.
Eller?
Ja, det var ju roligt, ja.
Uh-huh.
Ja. Oh. Hur ska vi tolka detta nu? Josef heller den här. Ja. Men det är lite av det vi jobbar med hela tiden när vi läser den här boken. Är det ju för EU att kolla vad det betyder just nu. Mm. Och så här, och vad det, om det var, vad är det säger oss? Och det är ju samma sorts arbete. Det här tolkningsarbetet. När vi tolkar våra drömmar och när vi läser en bok som Bibeln.
Men att Josef är aldrig den han ser ut att vara.
Mm.
För ibland så ses han ju som slav.
Mm.
Ibland så ses han som en, någon som försöker sätta någon som kung över sina bröder.
Mm.
Men han är på något sätt alltid... Men handlar det om honom på något sätt? Det verkar ju inte vara på att han är avsiktligt oärlig.
Nej.
Men hans yttre kommer alltid i vägen för hans inre.
Mm. Ja, det är sån, det är liksom den such are the conditions här för människor på jorden. Att vi måste leta. Att det finns någonting osynligt, det finns något andligt och det finns något materiellt. Och de hänger ihop på mycket intrikata sätt, men det är inte som man tror, utan det behöver, man behöver klura på det för att förstå hur det hänger ihop.
Mm.
Så är det nog.
Ja.
Det är detta som gör det så himla spännande att vara människa.
Mm. Ta reda på hur det klurar ihop. Också.
Ja, precis. Och tänk nu om Josef och alla personer, alla karaktärer i Bibeln är delar av oss själva. Så det ser du, jag älskar den tanken. Vem är detta, eller vilken del av mig i detta.
Mm.
Ja, det var sista. Vi har ju läst sista meningen i kapitel 40 också. Det var det kortaste någonsin, för det är bara vi på 21 minuter nu.
Ja, det var en snabbis.
Ja, det var en snabbis. Mm. Det gör inget. Det kan vara, vi kan ha några korta och några långa.
För sen, nu
börjar det. Oj. Nu, nästa kapitel är ju, titta här. Det är nästan hela uppslaget.
Ja, i din bok, ja.
Ja.
Och det är, för nu kommer ju allt på något sätt, allt som har varit här till har varit en viss setup.
Mm.
För att, så att säga, leverera Josef i hovsalen framför faro.
Mm.
Och få honom att framstå som just den person som faro har letat efter.
Mm.
Hela tiden. Och jag menar, hur skulle man kunna gå från att vara slav till att bli faros nummer två?
Mm.
Det är ju så otroligt osannolikt. Men på något sätt, så i de här tvära kasten så finns det en viss, vad ska man säga, kredibilitet, en viss trovärdighet i att, ja, men man kan förstå Josef med sin särägna personlighet har den här förmågan att ta sig upp var han än är, var han befinner sig, och förvåna alla omkring sig.
Men det går inte så fort. Första meningen i kapitel 41 är så här: 2 år därefter hade farao en dröm. Så det är ju ett tag som han är där på fängelset ändå.
Okej.
Okay. Ja.
Det tog 2 år.
Ja.
Men han kunde ha ruttnat i 20, så att
ja.
Han får vara tacksam att domen inte var så länge.
2 år därefter hade farao en dröm. Han stod vid Nilen och uppe i floden kom 7 vackra och feta kor och började beta i strandgräset.
Mm.
Mm-hmm.
Arla kor.
Ja.
Vad heter det? Lunchrast i Bredåsfabriken.
Ja, precis.
Ja. Fortsätter vi nu, eller?
Nej, gör det gör vi inte. Jag skulle bara ge en teaser.
Ja,
ja.
Okay. I feel teased.
Deal with it. Ja, de blir lite olika längd de här avsnitten. Och nu har vi hunnit med 80% av första Moseboken. Om det nu är någon som räknar. Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax Göteborgs filosofiska praktik. Och du hittar den på filosofensbibel.se. På filoprax.se finns till exempel en filosofisk meditation om respekt. Den kan man välja om man vill läsa eller lyssna på.
Leta bland nyheterna på första sidan eller under artiklar och poddar. Vi ses och hörs!